Halleluja, Jesus, vi bara tackar dig. Tack för din kärlek. Tack för din nåd. Tack för att du lyfter oss när vi faller. Tack att du styrker oss när vi är svaga. Tack att du talar liv till oss när vi känner oss döda. Tack Jesus för att du är uppståndelsen och livet. Tack för din närvaro som omsluter oss på alla sidor. Tack att du håller oss i din hand. Du leder oss på dina vägar för ditt namns skull. Och tack Jesus att vi har ingenting att frukta. Därför att du är med oss. Alltid. Varje dag. Varje stund. Vi är inte ensamma. Vi är inte övergivna. Vi är inte bortglömda. Utan du har kommit nära oss. Jag älskar dig Jesus. Amen. Amen. Härligt att vara här i Motala. Det är första gången jag är här. Jag har en stark röst. Jag egentligen skulle predika utan mikrofon. Men nu ska jag hålla tillbaka så mycket jag bara kan. Jag har svårt att tala lugnt och försiktigt. Därför att jag har en sån otrolig passion i mitt hjärta. När man är passionerad så är det svårt att hålla tillbaka. Men jag ska försöka. Det är gott att vara här. Jesus har rört med mig på djupet. Och han fortsätter att göra det. Så jag satt i bilen hela vägen hit och grät. Därför att han är så god. Därför att jag kände hans närvaro. Där som Jesus satt bredvid mig i bilen. På vägen hit. Talade med mig. Och jag har förberett någonting. Men jag vet inte ens om jag kommer att dela det. Men det jag vill säga. Det är det här att Jesus. Han vill bli verklig för dig. Han vill bli verklig. Och det är så många kristna i Sverige som lever ett otroligt fattigt kristet liv. Och han har sådana otroliga rikedomar som han vill ge till oss. Enorma rikedomar. Så jag ska ta en annan vinkel än vad jag hade förberett. Jag ska börja med att berätta lite om mig själv. Jag är son till en pastor. Mina föräldrar lever inte längre. Min mamma dog i en bilolycka när jag var tonåring. Och min pappa gick bort i cancer för några år sedan. Så mina föräldrar, de lever inte kvar. Men min pappa, han var pastor. Och jag växte upp i kristet hem. Vi bodde i en massa olika platser, olika länder på jorden. Jag hade läst Bibeln många gånger när jag växte upp. För det gjorde man i ett pastorshem. Då läste man Bibeln. Jag gick i kyrkan varje söndag och jag gick på alla konferenser som man kunde gå på. Men det var ett problem, och det var att jag hade aldrig mött Jesus. Du kan läsa Bibeln och växa upp i kyrkan utan att möta Jesus. Du kan gå på alla läger och du kan vara med på alla händelser utan att Jesus är verklig. Så Jesus, han var en, vad ska man säga, han var en berättelse. Han var en fin person, en historisk person. Han var ingen levande verklighet i mitt liv. När jag blev tonåring så hamnade jag med vänner som drog mig åt ett annat håll. Det var inte länge förrän jag var ute på helgen och jag supade och drack och jagade tjejer på krogen. Och drack mig full och gjorde massa andra dumheter. Och mitt liv var bara tomt. Det var tomhet, tomhet, tomhet. Och jag jagade efter både mening och kärlek och tillfredsställelse och liv. Jag sökte livet egentligen. Men det enda jag hittade var död. Sen som 19-åring, bakfull en lördag morgon i mitt sovrum, så kommer Jesus rakt in i mitt sovrum. Han kliver rakt in i mitt sovrum. Personen Jesus kliver in i mitt sovrum. Och säger så här till mig: Daniel, nu måste du välja om du ska följa mig eller om du ska gå din egen väg. Fortsätter du så här så kommer du ända i mörker, evig död och ett helvete utan Gud. Och följer du mig så får du liv. Så jag blev inte frälst eller mötte Gud i en kyrka. Det var ingen pastor som pratade med mig, utan jag var i mitt sovrum mitt i natten. Och Jesus säger de här orden och jag gör det som står i Bibeln. Det står var en som åkallar namnet Jesus ska bli räddad. Så jag bara säger en enkel mening: Jesus, rädda mig. Jesus, fräls mig. Gråtande säger jag det, liggen i min säng. Och Jesus förvandlar hela mitt liv. På en enda sekund. Så allting nytt. På en enda sekund så är mitt liv totalt förvandlat. Och jag översköljs av en sådan kärlek, en sådan frid och en sådan lycka. Som jag inte trodde fanns i det här universum. Och tänkte så här, det är säkert bara en känsla, det är säkert inte på riktigt det här. Jag somnar in i min säng, eller jag somnar i sängen och vaknar på morgonen med precis samma frid, samma glädje, samma kärlek. Och Jesus, han är kvar. Och så säger Daniel, nu ska din vandring börja med mig. Och från den dagen så har jag hört Jesus tala, från den dagen jag varit ledd av Jesus. I min vardag och i mitt liv har jag hört hans röst i princip varje dag sedan dess. Och brinner innerst inne för att andra kristna ska komma ur det som jag kallar för död religion och in i en verklig relation med Jesus. Därför att det var det som förvandlade mig. Det var inte kyrkan, det var inte ungdomssamlingarna. Det var inte predikningarna, utan det var mötet med Jesus. Det var det som förvandlade mig. Han är underbar. Så, ja, jag vet inte var jag ska börja. Jag har 100 olika saker inom mig just nu. Men 19 år gammal så sitter jag i min bil. Ny i tron. Och nu är vi på väg in i budskapet, tror jag. Jag sitter i min bil och kör ut på en parkeringsplats sent på kvällen och gråter och säger: Jesus, vad vill du med mitt liv? Vad vill du med mig? Vad är din framtid för mig? Vad är dina tankar för mig? Och i desperation jag bara gråter och jag ber och jag ropar helt ensam sent på kvällen, mörk parkeringsplats. Och så säger han de här orden: Daniel, åk till Sverige. Du ska gå en bibelskola. Och jag bara, jag vill inte till Sverige. Jag tycker inte om svenskarna. Ja, men det var så när jag var 19 år. Jag tänkte, svenskar, de är trista och tråkiga. Vad ska jag åka i Sverige för? Nu har jag bott i Sverige över 30 år och jag älskar svenskarna. Och blivit svensk själv. Men i alla fall. Så jag kommer inte från, jag är norsk-amerikan så jag är inte alls svensk, men jag har blivit svensk. Men så jag hamnar i Sverige och det enda bönen jag har i mitt hjärta är: Jesus, jag vill lära känna dig. Det var det enda, inget annat. Jesus, jag vill lära känna dig. Det fanns inget i mig om att jag ville predika eller undervisa eller ha någon liksom tjänst eller stå i någon församling. Det fanns inte. Det var det sista jag ville faktiskt. Jag sa till Jesus, jag har vad som helst bara jag slipper bli pastor. För det måste vara det sämsta jobb man kan ha. Och nu har jag varit pastor i 20 år. Men det är sant, jag sa det till Gud. Jag sa, vad som helst bara jag inte är pastor. Och vad som helst bara jag slipper bo i Sverige. Och sen lite senare så la jag till en sak till. Vad som helst bara slipper att bo i Flen. Och det är där jag bor nu. Så. Så det blev precis tvärtom vad jag tänkte. Men det har blivit väldigt bra faktiskt. Därför att Guds vilja är god. Och när Gud kallar oss in i någonting så blir det alltid bra om vi följer. Så det här var mitt rop. Jesus, jag vill lära känna dig. 19 år gammal, ny tron. Och det som händer är att under flera månader så får jag, det här kanske låter konstigt, en del kanske är det kanske svårt att tro det här, men jag fick faktiskt besök dagligen av Jesus i mitt sovrum. Han satsade på min säng och talade till mig. Och började en lång process av helande. Därför att jag hade en väldigt trasig uppväxt. Även om jag kom från ett kristet hem så hade jag två föräldrar, de var trasiga båda två. Och min mamma hade växt upp på barnhem, blivit misshandlad, utsatt för övergrepp. Så hon hade aldrig blivit hel. Så hon brukade slå och misshandla oss när vi var små, när vi växte upp. Så det var mycket misshandel i vårt hem. Mycket smärta. Vi flyttade varje år under min uppväxt. Så jag blev utsatt för mycket mobbning i skolan. Det var alltid den nya pojken i klassen. Så jag blev slagen, misshandlad i skolan också. Misshandlad hemma, misshandlad. Så jag var rädd för att gå till skolan, jag var rädd för att gå hem. Jag ville inte passa in någonstans. Jag ville inte vara någonstans. Jag ville bara gömma mig, försvinna. Så då började Jesus en process av helande i mig. Han sa, jag ska lära dig förlåta, Daniel. Den sista jag förlät var min mamma. Men det började en lång resa för mig. Där Jesus lärde mig att förlåta människor som hade gjort mig illa under många, många år. Men nu kommer vi in på budskapet, tror jag. Det står så här i Bibeln, i första Johannesbrevet. Så som han är, så är också vi. Första Johannes 4:17. Jag vet inte om du går runt och känner dig som Jesus. Jag har inte mött en enda person som är 100% lik Jesus. Men jag har mött många personer som har vissa av hans karaktärsdrag eller egenskaper. Och jag är en av dem som längtar efter att bli mer lik honom. Jag vet inte hur du tänker på det området, men jag är ganska, om jag ska vara ärlig, jag är en sån väldigt ärlig person. Och jag vet att det är väldigt ovanligt i Sverige med pastorer som är ärliga i predikstolen. Men jag är ganska trött på mig själv, faktiskt. Och det har jag sagt till Gud många gånger. Gud, jag är så trött på mig själv. Jag är trött på Daniel. Jag är trött på mig själv. Jag tycker inte om att höra mig själv tala eller predika. Jag är så otroligt trött på mig själv. Jag vill bara Jesus. Och jag vill att han ska ta över mer och mer i mitt liv. Och mer synlig genom mig. Och Jesus säger något väldigt, du vet, allt det Jesus säger, det är så otroligt radikalt. Så ibland undrar på, är det någonting av det han säger som vi tror på överhuvudtaget? Nu ska du få en väldigt svår bibelord här. Johannes 14:12. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och sen stannar han inte där, utan han tar ifrån tårna Jesus. Och så säger han, och större gärningar ska han göra. Om jag ska ställa den här frågan, känner du någon i Sverige som gör större gärningar än Jesus gjorde? Jag gör inte det faktiskt. Jag gör inte det. Men Jesus säger så här, den som tror på mig ska inte bara göra samma sak, han ska göra ännu större saker. Då tänker jag så här, vi kan väl bara börja med att göra samma saker, eller hur? Så får vi se hur det blir med de här större gärningarna senare. Men jag vill åtminstone börja där. Jag vill göra åtminstone några av de gärningar Jesus gjorde. Och för många så blir det här prestation. Man känner, oj, ska jag rycka upp mig nu och försöka vara som Jesus? Nej, du ska inte det. Jesus säger, den som tror på mig. Inte den som tror på sig själv. Och jag kan säga så här till er som är här idag. Att min tro på mig själv, den blir mindre för varje år som går. Jag tror mindre och mindre på mig själv för varje år som går. Och Jesus, han sa till mig för några år sedan, han sa, Daniel, du behöver inget bra självförtroende. Du behöver ett bra Guds förtroende. Du behöver en stark tro på mig. Du behöver inte en stark tro på dig själv. Du kan inte rädda eller frälsa någon i alla fall. Du kan inte bota en myra som är huvudvärk. Så jag har hållit på med, i kyrkan i Sverige. Jag vet, för jag har varit med länge nu. Jag har bott här i 30 år. Man har kurser, liksom, vi ska stärka de unga självförtroende. Vi har kurser för ungdomar. Du behöver ett bättre självförtroende. Men Gud har sagt till mig, Daniel, du behöver inget bra självförtroende. Men du behöver ett bra Jesusmedvetande. Ingenstans säger Jesus här, tro på dig själv. Men han säger många platser, tro på Gud. Och Gud bor i dig. Så det du behöver tro på, det är Jesus i dig. Det är det handlar om. Så om vi ska skriva om den här versen. Den som tror på att jag bor i honom. eller henne, han ska utföra de gärningar som jag gör. Så du behöver inte tro på Lars eller Gustav eller Elsa eller vad det nu heter. Utan du behöver tro på Jesus som finns inom dig. Amen. Tror du att Jesus kan göra de gärningar som Jesus gör? Ja. Tror du att Jesus kan överträffa sig själv? Att han kan göra större gärningar än Jesus gjorde? Ja. Förstår du vad jag menar nu? Förstår du vart jag är på väg? Den som tror på Jesus inom sig, han kommer att göra de gärningar Jesus gjorde, därför att det är inte han eller hon, utan det är Jesus som gör de gärningarna. Och det jag önskar, alltså det är allvarligt talat, jag satt i 2 timmar på vägen hit och grät i bilen. Av 2 orsaker, det ena var Guds närvaro i bilen, det andra var Guds hjärta för den här Motala baptistkyrkan. Jag bara kände Guds hjärta för den här församlingen. Jag tänkte, varför gråter jag för människor jag aldrig mött? Varför känner jag sån kärlek till en kyrka jag aldrig ens har varit i? Men det är Jesus som har så mycket gott för er. Och det enda jag kan göra, förhoppningsvis, om jag lyckas. Jag sa, Gud, vad ska jag göra i Motala idag? Varför vill du skicka mig dit? Han sa, jag vill att du öppnar deras ögon för att se rikedomarna som jag har att ge. Så jag kan liksom, något annat kan inte jag göra. Jag vet inte ens om jag lyckas med det, jag ska försöka. Du vet, vi är kallade att vara som Jesus. Och det är 2 saker som han vill att du och jag ska imitera. Det är hans liv och det är hans tjänst. Det är hans karaktär och det är hans gärningar. Vi ska vara som honom och vi ska göra som honom. Och jag ska inte tala om andens frukter, men det är ju Jesu karaktär. Galaterbrevet 5:22-23. Det beskriver hur Jesus var som person. Han var mild, tålmodig, god, kärleksfull. Du vet, andens frukter. Det är hur Jesus är. Men i 1 Korinthierbrevet, det som kallas för andens gåvor, där har vi nyckeln till det, allt det Jesus gjorde. Och det kanske inte du och jag tänker på. Vi tänker så här, men Jesus, han var Guds son. Så det han gjorde, det gjorde han för att han var Guds son. Det var ju han. Men det gäller inte mig. Men det är inte det Jesus säger. Han säger, den som tror på mig, han ska göra de saker som jag gör. Så hur kunde Jesus göra det han gjorde? Om vi läser Bibeln så har vi svaret. Den helige ande kom över honom. Och när den helige ande kom över honom, när han blev döpt och han steg upp från dopet och sen kom han ur öknen i andens kraft, står det. Då plötsligt kunde han göra saker som han aldrig hade gjort förut. Som människoson. Som människa. Det finns en profet i Gamla Testamentet som heter Samuel. Och Samuel profeterar över en kung som heter Saul i början av hans kungadöme. Och så, då säger Samuel till Saul, den helige ande ska komma över dig. Och du ska förvandlas och bli en annan människa. Och när anden kommer över dig ska du göra det som faller dig in för stunden. Det kallas för andens ledning. Den helige anden kommer över dig och du ska förvandlas. Jag hoppas att jag inte är den enda i det här rummet som vill förvandlas. Om du är nöjd med hur det ser ut i ditt liv och var du är och var du befinner dig, så är det det du kommer att få och inget mer. Saliga är de som hungrar och törstar, säger Jesus. Hungrar du? Törstar du? Längtar du? Vad längtar du efter? Jag längtar efter mer av andens liv. Jag längtar mer av andens kraft över mig. Jag längtar efter mer att se andens gärningar. Jesu gärningar i mitt liv. Jag satt i Stockholm i, vad heter den där kyrkan där man kröner kungarna? Är det Storkyrkan heter? Gamla stan. Så det var en möteserie med en man från USA i Storkyrkan. Han heter Bill i förnamn. Och jag satt på det mötet. Och det handlade om helande och mirakler. Och jag satt där och tänkte, vad skönt att få bara sitta här. Inte som pastor, utan nu kan jag bara vara passiv och bara ta emot. Därför att vi pastorer, vi predikar och vi betjänar hela tiden. Så vi tycker det är skönt att vara osynliga ibland och bara gömma oss längst bak helst. Eller hur? Så jag bara, tack Gud att nu är det inte jag som står där framme och jag kan bara slappa och ta det lugnt. Och han predikar om att Jesus, han gör samma gärningar idag. Och så tänkte jag att det ska bli spännande att se vad Jesus gör här idag. Nu ska vi titta här. Så jag var så förväntansfull. Jag vill se när han ber för människor vad som kommer att hända. Och så säger han de här orden. Och då blir jag lite sur faktiskt. Han sa, ja, Jesus vill använda dig idag. Så idag ska inte jag be för någon. Utan det ska ni göra. Och jag satt där och sa faktiskt, Gud, det här var inte snällt. Jag vill se på honom när han gör saker. Jag tänker inte be för någon. Så jag säger faktiskt till Jesus, jag kommer inte be för någon. Jag sitter kvar i min stol. Lite som ett trotsigt barn. Och så säger han, ni som har obotliga sjukdomar, kan ni räcka upp era händer? Och då sitter jag där och så säger, tack gode Gud att inte jag ska be för de här. För då skulle ingenting hända i alla fall. Jag är väldigt öppen med nu. Så. Men i alla fall. Och då räcker folk upp händer, de har cancer och de har alla möjliga slags svåra sjukdomar. Och då är det en man som räcker upp handen längre bak. Och då säger en helig ande till mig, Daniel, be för honom så ska jag hela honom. Och jag säger, jag tänker inte be för honom. Och jag säger, jag har ingen tro. Jag har ingen kraft. Jag har ingenting. Du vet, det här är det felet vi gör så många gånger. Vi tittar på oss själva. Jag är inget. Jag har inget. Jag kan inget. Så vi tror inte egentligen att Jesus bor i oss. Eller hur? Det handlar inte om mig. Det handlar inte om Daniel överhuvudtaget. Utan det handlar om Jesus. Så jag börjar en liksom brottningskamp med Gud och liksom tjafsar på honom. Han säger, du ska göra det här. Så till slut var han tvingar mig nästan. Så jag var okej, Gud då. Jag gör det. Jag var lite som Jona. Liksom. Jag vill inte bli uppbeten av en val här, så okej. Jag gör det. Motvilligt. Så jag gick över till mannen och så frågade jag, vad är det som är fel? Och då sa han så här, min arm blev krossad i en bilolycka för, jag vet inte hur många år sedan, om det var 10 år sedan eller någonting. Så han sa, jag är helt förlamad i armen. Jag saknar benbitar och brosk här. De fick operera i flera timmar och plocka ut alla små benbitar. Så det var ett stort hål här i armen. Så han sa, jag har ingen ben här, jag har ingen brosk. Min arm, den bara hänger så här. Och jag bara kände, gode Gud, ska jag be för den här mannen? Kommer du verkligen att göra någonting? Jag bara kände, jag vill gå tillbaka och sätta mig i min stol. Och det värsta av allt är att hans fru satt bredvid. Och hon sitter där och skrattar och liksom hånar nästan och tänker, Gud kommer inte göra någonting här. Så hon skrattar ner och säger att jag ska be för honom. Jag hade alltså full av otro, bara så här, liksom hånar nästan och skrattar åt mig. Så då jag bara blundar och säger, Jesus, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra? För jag visste, jag har inte det som krävs i mig själv. Och då säger han så här, du ska göra som Ezekiel gjorde i Ezekiel. Du ska profetera över de döda benen. Så ska jag skapa nya ben. Så jag bara, va? Det har inte varit med om förut. Kan du göra det? Så jag säger till mannen så här, nu ska jag tala ut över din arm och profetera att Gud skapar ny ben och ny brosk. Då kommer han att göra det. Och när jag säger det här så mitt huvud tänker, du är dum i huvudet, du är knäpp. Det här kommer inte hända, du är galen. Hör du vad du säger liksom? Ja, det var sån kamp med min hjärna och mitt hjärta. Det var otrolig kamp. Och jag bara gör det, jag bara gör vad Jesus säger. Så jag säger, han kommer att skapa en ny arm. Och sen sa jag, sen ska jag lyfta upp din arm i luften. Han kunde inte ens röra den. Och när jag släpper taget, då kommer du hålla din arm kvar i luften, för då är du frisk. Och då sitter frun och bara skrattar åt mig. Och jag bara, gode Gud, hur ska det här gå? Det var så läskigt. Men så jag bara i Jesu namn, så bara så att säga, jag talar till den här armen, brosk och ben växer ut på den här armen i Jesu namn. Och så lyfter jag upp hans arm. Och så tänkte, vad kommer det hända nu? Jag vill inte ens titta. Jag tänkte, han kom bara så här. Men det hände inte. Armen är kvar i luften. Och så börjar tårarna rinna ner för hans kinder. Så börjar tårarna rinna ner för hans frus kinder. Och sen bara storgråtar de. Så kramar de om varandra och båda gråter. Och så mannen håller kvar sin arm. Säger, för det första tänkte jag, så här, hur kan han göra så när han inte haft nuppe på liksom över 10 år. Hur orkar han liksom? Kan det inte vara några muskler där? Jag fick inte det ihop heller. Men... Så ska du inte ta ner din arm, sa jag till honom. Nej, för då vet jag inte om jag får upp den igen. Så sa jag, men du är ju frisk nu. Så då började han göra så här. Och då grät han ännu mer. Så det här kom ju i nästa år när de hade konferens. Han var ju på första sidan i nyhetsbrevet nästa år. Och sen gick jag och satte mig och tänkte, wow, vilken stor Gud vi har. Och det konstiga är det här att jag kände ingen så här kraft över mig. Det var bara liksom en ren troshandling. Jag bara kände, jag kan inte göra någonting. Jesus måste göra det här. Vad är det Jesus säger? Jag kan inte göra någonting av mig själv. Så Jesus, han var fullständigt hjälplös. Och det här är inte en hedelse att säga det här, utan nu citerar jag Jesus. Jesus säger det här. Människosonen kan inte göra någonting av sig själv. Jesus var så beroende av Gud och den heliga ande. Och då tänker jag så här, om han var beroende av Gud, då vill vi också beroende av Gud. Lika mycket åtminstone, eller hur? Ja, vi är beroende av Jesus. Jesus var beroende av Gud och vi är beroende av Jesus. Och det är genom den heliga ande som det här ska hända. Det är ett jättekänt bibelord i våra kretsar, är ju det här. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Jesus vill göra så otroligt mycket i våra liv. Så jag har fått se Jesus göra väldigt mycket. Jag kunde stå en hel dag och berätta allt jag var med om. Det hinner vi inte göra. Men jag längtar efter att se att Jesus mer och mer får uttrycka sig genom sin församling. Genom du som är här. Och då kanske du tänker så här, ja, men Gud använder dig, Daniel, för att du är pastor. Eller predikant. Nej, absolut inte. Det har ingenting med det att göra. Jag trodde själv en gång, när jag var 19-20 år gammal, så tänkte jag så här. De här som står på scen, Gud använder dem för de här speciella personer som har speciell gåva eller kallelse. Nej, det är inte så. Utan vi är alla speciella. Vi är alla kallade. Jag vet inte om du... Hur många går i den här kyrkan och har Andreas som sin pastor? Kan ni räcka upp en hand? Okej, okay. Tack. Ta ner den här. Vet ni varför Andreas är er pastor? Är det någon av er som vet? Är det någon som vet varför han är här? Du vet. Ja. Kan du berätta?
Ja, det är Jesus som har talat till honom.
Amen. Amen. Helt rätt. Jesus har talat till honom. Och sen är min nästa fråga. Vad har han för uppgift? Varför är Andreas här? Svaret på det hittar vi i Efesierbrevet 4, 11 och 12. Där står det att Gud har gett till församlingen gåvor. Apostel, profeter, herdar, evangelister och lärare. Så han, nu fungerar han som herde eller pastor. Varför? Då säger Paulus här, för att utrusta de heliga till sin tjänst. Så när jag blev pastor så sa Gud så här, Daniel, du har bara en enda tjänst. Och det är att hjälpa andra ut i tjänst. Någon annan tjänst har inte du. Punkt. Det är din enda tjänst. Ingenting handlar om dig. Det enda du ska göra resten av ditt liv, det är att hjälpa kristna, vanliga kristna, ut i sin tjänst. Och det är därför Andreas är här. Och då är det viktigt att ni som församling förstår det, tar emot och tänker, okej, okay, jag är inte här för att komma på söndag och lyssna till en härlig predikan av Andreas, utan jag är här för att bli utrustad så jag kan göra Jesu gärningar. Det är väldigt skillnad, eller hur? Så kyrkan är inte en förening, utan kyrkan är Kristi kropp, säger Bibeln. Och Kristi kropp, den är ju levande, eller hur? Och den gör ju saker. Alltså, om tänker Jesu kropp på jorden, den botade sjuka, eller hur? Han la händerna på sjuka, botade dem. Alltså, Jesu kropp, hans fysiska kropp när han levde på jorden, rörde sig runt omkring och gjorde en massa saker. Och nu säger Paulus och Bibeln att du och jag är Kristi kropp. Det betyder att det är genom dig som han vill uppenbara sig till världen. Det är genom ditt liv. Och då kanske du gör som jag brukar göra ibland, som inte är väldigt smart. Som vi alla gör ibland. Vi tittar på oss själva och tänker, vem är väl jag? Är det någon som har tänkt den tanken förutom mig här inne? Tack för er ärlighet, jag uppskattar det mycket. Vem är väl jag? Gideon känner vi igen. Han säger, inte kan väl jag. Gud ger honom ett uppdrag, nej jag är för obetydlig. Gud ger Mose ett uppdrag, han säger, nej det där fixar jag inte, det kan inte jag göra. Jeremia får ett uppdrag från Gud och så säger, nej men jag är för ung, det där klarar jag inte. Det här hittar vi hela Bibeln. Jona liksom, nej. Jag springer iväg och gör något annat. Jag åker till Mallorca istället på semester. Jag vill inte göra det där. Alltså, så det här finns i oss alla. Att vi tittar på oss själva. Och så bara, nej, det där klarar jag inte. Det där kan jag inte göra. Men det enda Gud säger till Mose, till Jeremia, till Gideon, till alla de här, det är, jag är med dig. Jag är med dig. Med andra ord, det handlar inte om dig. Eller mig. Så jag har kommit till en punkt nu. Där jag faktiskt, ursäkta mig. Jag säger inte om dig, jag säger det här om mig nu. Jag har kommit till en punkt där jag inser en sak. Det är en enda stor nolla. Jag är Guds barn också, absolut. Men i första Korinterbrevet står det så här. Att Gud väljer det som ingenting är. Så tänkte jag om mig själv. Jag är en vandrande nolla på två ben. Ja, men vad säger Johannes döparen? Jag måste bli mindre för att han ska bli större. Alltså vi behöver krympa så mycket att Jesus tar över fullständigt. Galaterbrev 2:20. Paulus tar det så långt. Nu lever jag inte längre själv. Nu är jag levande dött. Nu är jag borta. Paulus finns inte längre. Nu är det Jesus som lever i mig. Så liksom de har verkligen upphört. Förstår du vad jag menar? Det här är goda nyheter. För det här tar bort prestationen i det kristna livet. Det är inte jag som ska prestera för Jesus. Jag ser det här överallt och det gör mig ledsen. För jag var själv en av de här kristna som skulle rycka upp mig. Nu ska jag vara duktig och jag ska ju vittna för andra och jag ska be mycket och jag ska göra det ena med det andra. Och så kommer Jesus igen och egentligen med Daniel. Det handlar inte om vad du ska göra för mig. Lägg av med det där. Det handlar om vad jag ska göra genom dig. Det är en väldig skillnad. Det är en väldig skillnad. Då hamnar du i en vila. Då hamnar du i en jättevila. Igår så var jag i Stockholm och jag var bland massa pastorer och ledare och samfundsledare, alla möjliga gubbar och människor. Så säger en samfundsledare i Sverige, han säger, Daniel, du ska gå fram och profetera här efteråt. Jag bara, vad ska jag profetera? Har jag någonting att säga? Och sen kommer det fram en man, jag vet inte, en del känner honom kanske, en som heter Olof Edsinger fram till mig. Och så han ber för mig, Daniel, ge mig ett ord från Gud. Och när sådana saker händer, och liksom, det blir, förut skulle det stressa upp mig. Jag måste hitta på någonting. Jag måste säga någonting. Nu bara säger Jesus, vad vill du säga? Jag har ingen aning vad jag ska säga till Olof. Har du något ord till honom, en hälsning? Vad vill du säga? Och så fort jag bara lägger hand på honom så bara kommer det flytande. Så visar Gud mig visioner och grejer och säger, säg det här och det här och det här. Alltså det är Jesus. Vad är Jesus säger? Han säger, Fadern gör sina gärning genom mig. Det är Jesus som gör sina gärning genom dig och mig. Så det kristna livet handlar inte om prestation. Det handlar om något som är mycket svårare. Kapitulation. Det är lättare att prestera än att kapitulera. Men att kapitulera, det är att ge upp. Och det här faktiskt är vad tro är. Alltså tro är att ge upp. Att ge upp på att själv försöka prestera och bara säga, Jesus, du får ta över. Du får fixa det här. Du får ordna det här. Du får tala genom mig. Du får verka genom mig. Jag har inte. Du vet, jag säger till Jesus hela tiden, Jesus, jag har inte det som krävs. Och då säger han alltid, jag vet det, men det har jag och jag bor i dig. Och det är så skönt att veta det. Halleluja. Så jag liksom, ärligt talat, jag bryr mig inte om vad ni tänker om mig idag. Inte för 5 öre. När jag står nere, jag struntar att folk emot alla tänker om Daniel. För jag känner, Paulus säger, vi predikar inför Jesus. Så även det jag gör nu, det gör jag inför honom. I första hand. Nu är det Jesus som ringer. Han har ett ord att ge oss. Från himlen. Halleluja. Hur många, är tiden ute eller? Har jag kört? Klart. Ja, då ska vi gå in för landning. Jag är bara inledning, men vi ska gå in för landning. Det här blir en appetizer. Men Nu har ju Andreas sagt att det blir lite tid senare också här. Så ni som är hungriga och törstiga, ni kan stanna kvar sen och få mer. Jag ska avsluta med det här bibelordet. Först Korinthierbrevet 12, vers 7. Oj, om det här bibelordet kan sjunka ner i dig så kommer ditt liv att förvandlas. Först Korinthierbrevet 12 och 7. Lyssna på det här, för det här är Guds ord. Hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Hos, kan du säga, kan ni göra det här? Ni är så, man är så lydig i Sverige. Kan du bara säga efter mig, var och en? Tack så mycket. Hos var och en. Vem är var och en här inne? Finns det någon var och en här inne? Räck upp en hand om var och en finns här. Ja, okej, okay, bra. Ni som inte räckte upp handen, ni får gå en svenska kurs. Var och en betyder faktiskt var och en. Ett annat ord för var och en betyder, det är ju alla. Men var och en är ännu mer specifikt. Hos var och en uppenbarar sig den heliga ande. Det talar om andens gåvor. Som inte ens har kommit in på idag. Så jag har kommit ens in på mitt budskap här. Men det jag sagt är viktigast ändå. Hos var och en uppenbarar sig anden. Den heliga ande vill uppenbara sig i dig och genom dig. Med profetisk ord, med kunskapens ord, med helandets gåvor. Med massa underbara saker. Och där, när Jesus gick på jorden, när Jesus stod vid brunnen, i Johannes 4 och talade med kvinnan vid brunnen. Andens gåvor flödar i honom, han får kunskapens ord i henne. Pang, hon kommer till tro på Jesus. När Jesus väcker upp Lazarus, det kanske inte ni, nu har vi inte kommit in på undervisning här med nådegåvorna. Men det tar vi en annan gång. Men när Jesus står framför Lazarus grav och väcker upp honom från de döda. Det är trons gåva i funktion. Det är kraftgärningens gåva i funktion. Det var andens gåvor. Du tänker, om det var Jesus. Nej, det var en helig ande över Jesus. Så jag har mött människor som har väckt upp döda. Jag har mött människor som väckt upp döda. De finns idag. Tro det eller ej. Jag känner till en annan har väckt upp 20 döda i Sydamerika. Jag har sett vittnesbörd folk som har blivit uppväckt från de döda. Som har varit döda flera dagar. Nu. Med vittnen och alltihopa. Det händer idag. Och vad sa Jesus till sina lärjungar? Gå in i staden och väck upp de döda. Va? Hur många döda har blivit uppväckta i Motala, eller hur? Det kommer, men vi kan börja med att be för de som har huvudvärk, eller hur? Alltså, låt oss börja där vi är, eller hur? Alltså, Jesus tror inte. Förstå mig rätt nu. Bli inte arg på mig nu, okej? Okay? Men Jesus, egentligen tror han inte på dig och mig. Han tror på en helig ande som han har lagt i dig. Och därför står det, allt förmår jag i honom. Inte i mig själv, i Jesus. Han som ger mig kraft. Amen. Nu ska jag avsluta. Jesus, jag bara tackar dig. Jag tackar dig för Motala baptistkyrka. Jag tackar dig Jesus att du vill uppenbara dig. Inte bara hos var och en, men du vill uppenbara dig i var och en. Du vill uppenbara dig mer i den här församlingen. Du vill uppenbara dig mer i den här staden. Du vill bli verklig. Du vill bli synlig. Du vill bli levande. Och du vill vara en underbar Jesus som talar till oss. Där vi kan lära oss att höra din stämma. Din ljuva, ljuva stämma. Jesus, du har sådana rikedomar som du vill ge till den här församlingen. Ett ännu rikare och djupare liv med dig Jesus. Så jag ber att du ska mätta de som hungrar och törstar i den här församlingen. Mätta dem med ditt goda och led dem på en jämn väg för ditt namns skull. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket.